Om du har frågor eller funderingar, janan@sverigesradio.se.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EU:s medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
I kanalen P1 får vi nu nyheter. Klockan är 3.
Ekonyheter. Den varslade strejken inom vård och omsorg som skulle trätt i kraft imorgon är avblåst. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har enats om medlarnas bud. Antje Dedring är förbundsdirektör för vårdföretagarna.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
Malin Ragnegård som är ordförande för Kommunal som la strejkvarslet som skulle omfatta 50 000 medarbetare är nöjd med avtalet.
Och det har vi lyckats att få till nu genom medling och det är vi väldigt glada för. Så vi har löneökningar, vi har satsningar på de lägst avlönade och vi har fått bort mertidsskrivningen så att deltidsanställda som jobbar mer än sin ordinarie arbetstid får övertidsersättning precis som heltidsanställda.
Men vårdföretagarnas Antje Dedring är kritisk till Kommunals tonläge under avtalsrörelsen.
Vi är däremot inte glada över Kommunals extremt höga tonläge i den här avtalsrörelsen. Trots då att medarbetarna trivs bättre hos privata arbetsgivare så motarbetas de ju av Kommunalt. Jag tycker det är respektlöst.
Malin Ragnegård tycker att det är hennes uppgift att föra fram Kommunals medlemmars upplevelser.
Det har jag gjort och om vårdföretagen tycker det är respektlöst så har de inte förstått att vi har våra olika uppdrag. Mitt uppdrag är som sagt att se till att medlemmar oavsett vilken arbetsgivare de har får så bra arbetsvillkor som möjligt.
Reporter Helena Björk. Arbetet med att få igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå har gått snabbare än väntat. Trafikverket räknar med att trafiken kommer igång nu vid 3-tiden. Det har varit stopp sedan natten till i fredags på grund av omfattande kopparstölder som gjort att strömledande kablar förstörts. I USA fortsätter den intensiva polisjakten efter en gärningsman som misstänks vara den som sköt två demokratiska lokalpolitiker och deras respektive i Minnesota igår. Den ena politikern Melissa Hortman och hennes man dog av skotten. Den som pekas ut som gärningsman är 57-åriga Vance Butler som uppges ha varit utklädd till polis vid tillfället. Ytterligare 1200 döda ukrainare har lämnats över från Ryssland som en del i det utbytesavtal som slöts under samtal i Istanbul nyligen. Så sent som igår överlämnade Ryssland 1200 döda ukrainska soldater. Arbetet med att identifiera kropparna kommer att göras inom kort. En person är anhållen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i stadsdelen Marielund i Norrköping igår kväll. Polisen vill inte ge någon närmare information om den anhållne mer än att han greps igår kväll, rapporterar P4 Östergötland. Det avslutar Ekot i studion Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Konflikten mellan Israel och Iran är i fokus i nyhetsrapporteringen. Och det ska handla om Iran även om en liten stund i en P1-dokumentär där vi får följa med Sara Stenholm till den tidigare utrikeskorrespondenten Agneta Ramberg och bland annat höra hennes egna inspelningar från det omvälvande året 1979 i Iran.
Historiskt massiva överbelastningsattacker mot SVT.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner.
Och så första intervjun med Rospe Parsi sen han fick sluta på Utrikespolitiska institutet.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskälen.
Lyssna på veckans medierna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
P1 Dokumentär.
Nu får vi se på...
Jag har inte sett vad jag har. Det är en massa lådor här.
Korrespondent Agneta Ramberg i revolutionens Iran. 1979.
Jag måste ju banda när du hittar...
Av Sara Stenholm.
Kungsholmen, Stockholm, våren 2022. En pall tas fram, det öppnas skåp och dras ut lådor. Det är ett hem fyllt av minnen från en lång karriär. Agneta Ramberg är en nogsam arkivarie.
Det är en
liten koran i pocketstorlek med fula plastomslag. Där är hans autograf.
Oj, oj, oj. Vad står det?
Jag kan klara alfabetet, men jag kan inte klara en namnskrift. Jag tror att det står Ruhollah Khomeini, faktiskt. Jag tror att det liksom är förnamn och efternamn.
Det är väldigt, väldigt litet skrivet.
Ja, men det är en väldigt liten bok också.
Jo, men det är ju en pyttestil.
Ja.
Hur kom det här sig?
Hela världen stod i kö då för att få intervjua Khomeini när gisslan var tagen. Han talade helst med amerikanska journalister. Till slut så gick vi och klagade, kan man säga, på utrikesministeriet och sa att vi tyckte att det var inte rättvist att det var just den stora satans representanter, journalister, som skulle få prata med honom. Och då sa vi att vi behövde inte ha individuella intervjuer, utan vi kunde komma tillsammans. Och då fick vi det. Så vi var 6 stycken och de krävde frågor på förhand. Och då hade de talat med en av oss, en grekisk journalist, som var lite nervig och lite besvärlig, tyckte vi, på många sätt. Han skickade då in frågorna. Det där är den värsta intervju jag någonsin har varit med och gjort. Därför att det var en samling inställsamma, krypande frågor av typen... Eftersom vi vet att Allah är barmhärtig, kan man tänka sig att gisslan kan, och så vidare. Så dök han upp där på morgonen i Teheran i gryningen innan vi skulle åka med en stor koran under armen. Och vi tyckte att det där var väldigt fånigt och inställsamt. Och dessutom, han var ju inte muslim, det såg ju väldigt märkligt ut. Och sen fick vi, när vi kom dit så var Khomeini upptagen, för det var en helgdag och mycket folk som ville komma, och han skulle komma ut på en balkong och vinka åt dem och sådär. Så vi fick gå runt, gick om, och av någon anledning så köpte vi varsin sån här liten souvenirkoran då i fickformat. Och sen gjorde vi intervjun, och så när det var slut, den här, vår grekiska kollega då satt sig närmast Khomeini, och då räckte han fram den här koranen och bad om en autograf. Och vi ville ju sjunka genom golvet. Vi tyckte att det där var så pinsamt, så att vi ville liksom inte, vi ville inte ens titta på det. Och till vår stora förvåning så skrev Khomeini sin autograf i den här stora koranen. Och då var vi ju inte finare än att vi ryckte fram våra. Och han skrev dem också.
Vad var han för slags människa att möta?
Han bodde ju i ett väldigt enkelt hus. Det var ju en del av hans signum också. Och han satt på en ljusblå filt, minns jag, på golvet där, och vi satt då i liksom varsin rad.
Och han tog det till mig. Jag har varit som här. Låten. Barbali är amrast. Barbali var stått i salaten. Ja.
Han tittade som sagt aldrig på mig. Jag vet inte om det är en man någon någonsin har sett le. Det var ju inte heller hans signum. Och jag minns att jag tänkte att han hade alldeles vanliga gammelmanshänder. Och av någon anledning förvånade det mig. Som om han skulle vara någonting annat.
Vad hade du tänkt att han skulle ha för händer?
Jag hade inte tänkt någonting. Det var bara att det var prosaiska, rynkiga gammelmanshänder. Och jag hade naturligtvis inte tänkt mig annat, men jag slogs av dem. Jag vet inte varför.
Ayatollah Khomeini returns to a country teetering on the brink of civil war. Violent clashes between troops and demonstrators demanding Khomeini's return. Inevitably, the result is massacre.
Idag har soldaterna återigen skjutit rakt in i folkmassorna i Teherans centrum.
Du står på en balkong på Charest-avenyn. Jag ser soldater uppe på ett hustak skjuta ner i folkhoparna nedanför mig. Jag ser eldar brinna, jag ser människor falla.
För 19 år sedan mötte jag Agneta Ramberg för första gången. Hon var då korrespondent i London. Jag kom dit för att under några veckor vikariera på posten. Irakkriget hade just brutit ut. Kritiken och avskyn mot Tony Blair för hans och USAs president Bush krig hade börjat växa och en underrättelseskandal i spåren av invasionen var under uppsegling. Agneta var vänligt sträng, förutsatt att jag var påläst. Gick med effektivitet igenom på en timme hur ett korrespondentarbete skulle skötas. Bjöd på ett glas vin och åkte iväg på semester. I arbetsrummet hängde en affisch med en karta över Afghanistan från tidigt 70-tal. Alla Afghanistans bättre hotell var utplacerade. Persiska mattor, konst från Mellanöstern, en regelbok om cricket i hyllan. I mina ögon var hon en kollega som hade varit med om allt. Nu är Agneta pensionär och jag vill att hon berättar. För få har med sån tidsmässig precision lyckats vara på rätt plats som hon. Det här är Agnetas historia om Irans mest omvälvande år.
Jag kom dit på sommaren ett halvår efter revolutionen för att någon behövde åka dit. Och det var sommar och Marcus Ölander som hade varit där skulle just få sitt första barn. Och så fick jag åka. Jag tror inte de hade tänkt fråga mig egentligen. Men jag tyckte att jag har ju ändå varit ett par dagar i Iran på vägen tillbaka från Afghanistan och jag har ändå bott i ett grannlandet Afghanistan och jag klarar språket i alla fall lite grann. Så fick jag åka.
Islam är en helhetslagstiftning, säger revolutionsåklagaren på en av Teherans speciella domstolar för religiöst förbjudna handlingar. Man kan inte vara muslim och bara acceptera en del och välja bort resten.
Alltså riktiga revolutioner finns det ju under alltså modern tid inte så väldigt många av.
Det är ju den ryska och den kinesiska. Och sen får man ju nästan gå tillbaka till den franska. För sådana här riktiga folkliga revolutioner som stöpte om ett helt samhälle på ett sätt som blev beständigt. Och den iranska revolutionen var en sån. Det var en riktig folklig revolution mot en avskydd och repressiv regim.
Mohammad Reza Pahlavi blev shah av Iran 1941. Eller som hela titeln lyder, Shahan Shah Arya Mehr. Konungarnas kung och ariernas ljus. Efter ett par år vid makten gjorde han sig själv till envåldshärskare över landet där man nu gjort stora oljefynd. Med USA i ryggen skapade han en regim som både moderniserade och på ett våldsamt sätt förtryckte sina medborgare. En kombination som till slut gjorde att folkets avsky mot honom strålade samman i en perfekt storm.
Det fanns ju ett antal tändade gnisslor. Det fanns ett missnöje och det fanns aktivt motstånd från vänstergrupper. Från den här vänsterislamistiska rörelsen Mujahedin som ju faktiskt förde en väpnad kamp mot shahen. Och sen fanns det ett motstånd från stora delar av prästerskapet mot en del väldigt snabba moderniseringar som shahen gjorde. Iran kom i otakt med sig själv på något sätt. Och sen var det väldigt snabba moderniseringar som var för snabba, tror jag, för delar av ett ofta konservativt samhälle. Shah-regimen var ju så, förtryckte ju all opposition så effektivt. Den säkerhetspolisen, hemliga polisen Savak, var ju med rätta fruktad och avskydd och hade förfärliga metoder. Så att ingen opposition kunde ju komma upp. Och det enda som blev ett nätverk var ju då moskéerna och prästerna, för de nätverken fanns där och nådde människor överallt. Och Ayatollah Khomeini, som då hade gjort sig misshaglig hos shahen på ett tidigt stadium, han hamnade i Irak, satt där i många år. Shahen ville inte ha Khomeini så nära Iran. Så han blev utvisad från Irak, hamnade i Paris. Och där kan man väl säga att revolutionen tog fart, därför att i Paris fick Khomeini en plattform och hördes över hela världen. Och så skickades det budskap då, kassetter och annat, in i Iran. Utan Khomeini hade revolutionen inte skett som samlande namn och symbol. Men kanske heller inte om han inte hade hamnat i Paris. Hade han suttit i Najaf eller Karbala, så inte alls säkert att det hade blivit detsamma.
This is the man they call the father of the revolution. And this is the moment that millions in Iran have been waiting for.
Ayatollah Khomeini is finally returning home.
After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil. It was a homecoming to end all homecomings. Nobody could possibly know how many millions lined the route of his 20-mile drive through Tehran, but it could not have been less than 3.
Teheran är väldigt så här, norra Teheran och södra Teheran, de bättre ställda delarna och de sämre ställda arbetarklasskvarteren. I norra Teheran hade man börjat bli betänksam. Man ska komma ihåg att det här var en revolution med alla krafter, från sekulära liberaler, alla sorters, till politisk vänster, islamistisk vänster. Det de hade gemensamt var att vilja bli av med shahen. Även om de hade varit med och stått på taken och ropat Allahu Akbar som en demonstration, så menade de inte Allahu Akbar, inte i de delarna av stan i alla fall. De menade demokrati. I södra Teheran var tron på revolutionen stark. Khomeini skulle sen komma att säga, när människor klagade över att de inte hade fått ett bättre liv, så sa han avfärdande att revolution handlar inte om priset på vattenmeloner. Men för många människor handlade det bland annat om priset på vattenmeloner.
Shahen har tvingats bort, Ayatollah Khomeini har återvänt som en frälsare och mottagits av miljoner på gatorna. Revolutionen är genomförd. Knappt ett år gammal, den 4 november 1979, ska revolutionen föda en historisk händelse som än idag är grund för den ömsesidiga fientligheten mellan Iran och USA. Den iranska ockupationen av den amerikanska ambassaden i Teheran.
Shahen, som ju var i landsflykt, han var i Egypten, han var i Marocko, han var i Mexiko. Men så slutet av oktober så fick han tillstånd att komma till USA för medicinsk behandling. Han hade ju cancer, långt framskriden cancer, men det var hemligt då. Och det faktum att USA tänkte släppa in honom triggade då i sin tur en rädsla eller en misstanke i Iran att det här var en komplott. Att det här skulle vara början på någon slags USA-stöd eller USA-led kontrarevolution. Och att USA skulle göra en gång till vad man gjorde 1953, när man tillsammans med britterna faktiskt då avsatte en demokratiskt vald premiärminister och satte tillbaka shahen på tronen den gången. En grupp studenter, de var väl några hundra, stormade ambassaden. De hoppade över murarna helt enkelt. Det var väldigt väl planerat. De hade suttit i en lägenhet mitt emot där och kartlagt området och visste precis vart de skulle och hur de skulle dela upp sig när de kom in. Och tog då alla som gisslan. De släppte ju ett antal gisslan. De släppte kvinnorna och de släppte de svarta ambassadanställda. Med motiveringen då att de är förtryckta i USA och vi är inte för förtryck. Det var ju massor med människor som samlades utanför och kom dit i olika demonstrationer. Och sen pågick de här slagorden oupphörligt. Marg bara Amerika, död åt USA, död åt Shahen, vad det nu var. Men det måste ha varit jätteskrämmande att höra det här hela tiden. Att höra folkmassor ropa på död åt USA när man sitter i en gisslansituation. Det måste ha varit fruktansvärt. Och det har ju några av dem, en av kvinnorna som släpptes i början, sa ju efteråt att det tyckte hon hade varit värst, det här oupphörliga ljudet utifrån. Och då vet man naturligtvis inte vad som kommer att hända.
Medan de 52 amerikanerna är inlåsta på sin egen ambassad mitt i Teheran och president Jimmy Carter sitter borta i Washington och filar på en fritagningsplan, så förändras Iran dag för dag. Det hopp om demokrati som drev många av revolutionärerna går snabbt om intet i den nya islamiska republiken. De religiösa domstolarna instiftas och kvinnornas hår måste täckas allt mer ju längre tiden går.
Du har några bilder som visar hur det förändrades, hur man som kvinna till exempel skulle vara klädd.
En bild här från lite senare då, november 79, från gården framför den amerikanska ambassaden som ju då hade blivit ockuperad, och där inne satt den amerikanska gisslan. Där har jag ju inte någon skarf på huvudet. Det kom först ett påbud om att kvinnor som arbetade på statliga offentliga kontor behövde ha en hijab på sig. Och det tog ett tag, jag har en annan bild.
Vänta, Agneta, du ser så himla ung ut. Du är som liksom en ung flicka som har åkt och står här i... Det är ju framför en bild som föreställer en amerikansk flagga som revolutionärerna satt eld på.
Jag är 29 där.
Berätta hur du ser ut.
Jag ser väl ut som man gjorde i slutet på 70-talet skulle jag tro. Sån här frisyr med lugg, nästan axellångt, och en kappa. Och jag skulle tro att det här är svartvitt, men jag tror att det är ett par manchester jeans. Och en sån här trenchcoat, det där var faktiskt en Burberry. Som jag ångrar så att jag blivit av med. Skitsamma. Glöm det. Flera av dem som var med då, bland de här studenterna, blev senare reformister. Några av dem har suttit i fängelse för det efteråt. Men jag har talat med en av de tre som planlade det här och beslutade om det, kan man säga. Och han säger ju efteråt att det här var tänkt som en några dagar, så där som studenter, vänsterstudenter har ockuperat amerikanska ambassader i Europa i protest mot Vietnamkrig eller något så. Precis som revolutionen blev kapad av prästerskapet, så blev de kapade i den processen. De hade inte tänkt sig att sitta där i 444 dagar som de gjorde, men de tappade kontrollen över det helt enkelt. Den togs över av politiska krafter högre upp. för USA och för väldigt många amerikaner så kommer Iran aldrig bli något annat än en gisslantagande skurkstat. Och nej, det gick ju inte bra, och Carter gjorde ju då ett försök med en sån här räddningsaktion. De skickade in något slags specialstyrkor med helikoptrar från Gulfen som då skulle landa i öknen. Målet var att de skulle ta sig fram och frita gisslan. Och det där blev en total katastrof.
Yes, sir. This is the White House operator. Just a moment for the president, please.
Okay.
David?
Yes, sir. The news is not as good as I indicated to you a few minutes ago. There's some burns and injuries to people. Our people.
Inspelning av president Carters kommunikation med general Jones under fritagningsförsöket.
This was on the ground. On the ground is the report. Still sketchy report. And some burns and injuries in people. We have no idea how many or how serious. We will try to get that as soon as we can.
Mm-hmm. Okay, thank you, David.
Yes, sir.
Det blev någon sandstorm. Jag tror att ett par helikoptrar krockade med varann. Och de som överlevde detta slog till reträtt helt enkelt.
Hello? Yes, sir, Mr. President.
Is there anything else?
Yes, sir. I've just got a report from General Watt. All Americans who are alive are off the ground.
All Americans what?
Who are alive. Evidently were fatalities there. In the EC-130, the pilot is believed missing and presumed dead.
I understand. That's unbelievable, isn't it?
Yes, sir.
Yes. Okay. Now this sitting here by the phone.
Yes, sir.
Thank you.
Thank you.
Late yesterday, I canceled a carefully planned operation to position our rescue team of American hostages who've been held captive there since November 4th.
Från Iran finns ännu inga officiella kommentarer på beskedet om den misslyckade amerikanska fritagningsaktionen. Ockupanterna på den amerikanska ambassaden i Teheran har meddelat att de senare idag ska komma med ett uttalande om vilka nya åtgärder de kommer att vidta. Tidigare har ockupanterna hotat att bränna ner ambassaden och döda sin gisslan om USA överhuvudtaget försökte sig på en militäraktion mot Iran.
Ja, det var ju en total katastrof och en väldig då triumf för iranierna som kunde visa upp de här döda, brända kropparna och en... Det var ju alldeles katastrofalt för USA och för Carter. Det är ovanpå själva gisslan att de här satt där i 444 dagar och USA blev förödmjukat, var maktlöst. Så man kan säga att det där var de där 444 dagarna där. Och den där räddningsaktionen, det var 444 dagar som fällde en amerikansk president. På sommaren sen 80 så dog shahen.
Här inne på den ockuperade amerikanska ambassaden bland tiotusentals människor pågår någonting som mest liknar en jättelik folkfest.
Det fanns en rad maximalistiska krav och ett hade ju varit att shahen skulle utlämnas för rättegång. Och det föll av sig självt. Och sen fanns det ett antal andra krav då att man skulle få flygplan och annat som shahen hade köpt och betalat för men som inte levererades efter revolutionen, militärutrustning alltså, och att USA skulle garantera att man aldrig igen lade sig i Irans interna affärer. Sen vad som hände var att gisslan lite har spelat ut sin roll i den interna maktkampen i Iran.
Det som pågår här nu, bland sång, musik och tal, det är någonting som ger en mycket stark känsla av att man firar och firar av något nu avslutat. Och stämningen är långt ifrån den upphetsade, starkt känsloladdade som rådde här utanför ambassaden i början av gisslanaffären. Iran är på väg att på ett ganska odramatiskt sätt göra sig av med gisslanaffären. Och det är en seger man firar. En seger, säger man, för Iran mot USA. Men det man också firar här, det är en seger för de doktrinära islamiska krafterna i maktkampen inom Iran. Gisslanaffären och dess upplösning nu är deras seger över Irans moderata och liberala krafter. Agneta Ramberg på den ockuperade amerikanska ambassaden i Teheran.
Och sen kom Saddam Husseins anfallskrig mot Iran i september 80.
Den 22 september 1980 invaderade Saddam Husseins Irak grannlandet Iran.
In one of the first acts of war on September the 22nd, Iraqi planes attacked Mehrabad Airport outside Tehran.
Saddam var orolig för att Ayatollahs revolution skulle inspirera hans egen shia-befolkning. Och han såg också hur kaoset efter revolutionen hade försvagat Iran. Tiden var rätt, trodde han. Som så ofta i krig var det en felbedömning.
Hela södra Iran, oljeprovinsen Khuzestan, som var ju där framförallt Irak anföll, där fanns knappt några officerare kvar i markstyrkorna, alltså i vanliga armén.
The Iranian army is the branch of the armed forces most affected by the revolution. Regular troops were generally drawn from the masses, with the officers coming from the privileged classes. But the army leaders were among the first to be sentenced to death by revolutionary courts.
Efter revolutionen så hade man rensat ordentligt i de militära leden, bland människor som man verkligen behövde, stridspiloter.
Remaining units were led in prayers by the mullahs rather than in arms drill by officers.
Det är alltså hösten 1980. Den iranska armén har i revolutionens spår rensat ut tusentals överstar och generaler och stridspiloter. Kvar är en armé driven av religiösa övertygelser mer än av militär strategi. Då sätter sig Agneta Ramberg på en buss för att åka från Teheran till fronten och rapportera.
Jag hade väl framförallt kanske en bild av att människorna som skulle ta mig till den här fronten skulle vara verkliga proffs och verkliga riskbedömare. När vi sen åkte ner då till Abadan, som hade världens största oljeraffinaderi, Khorramshahr, som var Irans viktigaste handelshamn, så fanns det ju ingen militär där. Det fanns ingen iransk armé där, därför att den hade rensats ut. Så vi togs i en buss mot den här fronten med några revolutionsgardister och några frivilliga.
Keep the whole bloody nerves as good as you can, my girl. That's all you can do. Good girl.
Kan vi inte få veta vart de ska ta oss nu då? Jag tycker att man
har blivit lärliga. Yes, we will try to get information.
We have to get information where we're going before we get back on.
Och då hade de sagt att de hade tagit den här staden Khorramshahr, som hade en kvarts miljon invånare, hamnstaden. Så att vi hamnade i en del av stan där. Irakerna hade inte kommit över floden in i stan, men bara några kilometer bort var det ju gatustrider.
Så där är alltså Agneta Ramberg, mitt i krigets frontlinje, med soldater som är beredda att dö. Och det är inte Agneta. Hon vill bara göra sitt jobb.
Mohammad Hariri står utanför det flygattackerade Mossadegh-sjukhuset i Khorramshahr med ett automatgevär, en G3, över axeln och en granat hängande vid bältet. Han är 25 år och arkitektstuderande och en av de civila frivilliga som under 3,5 veckas krig har försvarat Khorramshahr. Och medan han talar hörs runt oss ljudet av iransk artillerield som svarar den irakiska. Bredvid Mohammad Hariri står en präst i turban och prästmantel, också han med en G3. Beväpnade kollegor till honom har vi tidigare sett utanför Khorramshahrs befälshögkvarter.
Det var då jag insåg att här är inte jag med en professionell armé. Här är jag med revolutionsgardister som själva är offervilliga för för Irans och revolutionens sak. Och hälften av den här bussen var iranska journalister som också var, ja, åtminstone ganska oförvilliga.
De allra flesta har lämnat Khorramshahr nu. Kvar finns de som försvarar stan. Frivilliga som han själv, de ursprungligen halvmilitära revolutionsgardisterna och beväpnade präster. Och hela tiden i centrala Khorramshahr ser vi aldrig en enda armésoldat. Och många av stans försvarare är mycket unga. Mohammad Hariri berättar om stans hjälte, en 14-åring som är bara en snabb kurs i hur man skjuter med antistridsvagnsvapen bakom sig, förstörde den allra första irakiska stridsvagn som rullade in i Khorramshahr norrifrån.
Och de gjorde ju vad de kunde. Så vitt jag vet så dog de allihop som vi, av de vi träffade där.
Khorramshahr är en övergiven stad idag med stängda affärer. De flesta som inte är män och yngre män har stannat kvar för att slåss. Tycks ha lämnat stan nu.
En av revolutionsgardisterna sa på vägen in att om vi åker in så kommer vi inte komma ut idag, för det kommer bli mörkt, utan vi kommer få sova över i området. Och det sa han på farsi, och alla de iranska journalisterna sa vi åker. Så jag blev tvungen att säga till de andra utländska journalisterna, nu har vi just beslutat att vi ska vara där i natt. När vi klev av bussen så var det en av revolutionsgardisterna som sa till mig, det syns för mycket av ditt hår. Och då minns jag att jag fräste, så det spelar ingen roll om jag dör då. Bara jag inte visar håret.
Alla dessa Khorramshahrs försvarare har en mycket hög moral och offervilja. Vi slåss alla för en och samma sak, Gud, säger Mohammad Hariri. Det som händer här är unikt. Bara en sann muslim kan förstå hur vi kan fungera utan riktig organisation och samordning med armén. Och de har otvivelaktigt gjort ett mycket gott arbete.
Sen tog de oss till någon byggnad mellan Khorramshahr och Abadan. De sa, ni kan sova här inne, sa de, men det är inte om utan när huset träffas är det bättre att ni är där ute. Så vi var där hela natten på den här gräsmattan och nej, det var ju naturligtvis fullständigt mardrömslikt, för att det kom ju blint då artillerigranater som träffade oljecisterner inte långt bort som då stod i brand. Och, men det gick inte att gå därifrån. Så jag sov som någon slags flyktmekanism. Sov jag hela natten.
För bara några minuter sedan fick vi kontakt med vår utsända i Teheran. Hon är tillbaks i den iranska huvudstaden efter en 3 dagars dramatisk resa till fronten, där striderna idag är mycket hårda.
Men det är väldigt intressant att försöka förstå hur du kunde somna när det pågår artilleribeskjutning en hel natt.
Det tror jag var ren flykt. Du har ju ingen kontroll över den situationen. Du kan inte gå därifrån. Och då, man kan söka skydd bäst det går. I det här fallet fanns det ingen mer skydd att få. Och jag tror att jag sov som flykt. Och sen väckte de oss morgonen och sa att nu har vi bråttom härifrån.
När vi åkte från Abadan i morse så verkar det som irakerna var på väg att försöka skära av den landsväg som vi åkte på mot provinshuvudstaden Ahvaz. I ett tillfälle så kom det 5 granater över vår buss och slog ner på andra sidan vägen.
Det var inte så att du kunde rapportera därifrån fronten?
På den tiden gällde fasta gammaldags telefoner och ingenting annat. Jag var borta i 3 dagar utan kontakt med hemmaredaktionen. Dels kunde jag inte rapportera något. Och dels hade de, eller för den delen mina föräldrar, ingen koll på var jag var, om jag levde, om jag var skadad eller någonting. Det var andra tider, kan man säga.
Vi går vidare till Iran. En av de mäktigaste ekonomiska och politiska krafterna i revolutionens Iran är köpmännen i Teherans basarer. Från början entusiastiska anhängare till Ayatollah Khomeini har de nu blivit allt mer desillusionerade med utvecklingen i Iran.
Revolutionen var hoppet, men det gick fort för det hoppet att försvinna. Missnöjet växte i många grupper och i takt med att folket vände sig mot prästerskapets styre så drogs de repressiva tumskruvarna åt. Iran skulle snart se en våg av protester, nästan ett inbördeskrig. Och framförallt en blodig våg av avrättningar av oliktänkande.
People are tired of the Islamic Republican Party. They are very tired. It's because of lack of freedom.
Folket trötta på det prästerskapsstyrda Islamiska Republikanska Partiets maktutövning och maktmonopol och den brist på frihet de känner, sa han. Denne basarköpman är en av totalt förmodligen så många som en halv miljon i Teheran. Ända sedan medeltiden har dessa köpmän varit en dominerande samhällsgrupp. De är den traditionella iranska medelklassen och en förmögen sådan. Basaren fick se sin traditionella ställning försvagas under shahens tid. Han ville försvaga både dem och prästerskapet som politiska maktfaktorer och satsade dessutom på moderna varuhus, banker och distributionssystem av västerländsk tid. Så när shahen slutligen störtades hade basarköpmännen stor del i det. Vi trodde vi skulle få större frihet. Men det enda som har hänt är att vi har blivit av med vårt kapital och inte fått något annat istället, säger han nu. Basaren i Teheran, den största och viktigaste i Iran, har visat sin potentiella politiska makt igen. Om och när deras missnöjesyttringar fortsätter kommer de att få avgörande betydelse i den iranska maktkampen. Till nackdel för det prästerskapsledda Islamiska Republikanska Partiet och till fördel för den nu så svage presidenten Banisad och hans mer moderata anhängare.
Men du har ju rapporterat en del om alltså avrättningar av unga kvinnor, va?
Det var en förfärlig period. Det var ju efter gisslan var släppt och man hade manövrerat ut då alla liberala, moderata, sekulära krafter, vänstern. Och sen manövrerade man ut den första folkvalde presidenten Banisadr som var en av Khomeinis lärjungar från Paris. Och han blev avsatt i juni 81. Och det utbröt då stora demonstrationer. Så småningom delvis väpnade demonstrationer. Men de slogs ju ner. Man gick in på sjukhusen då. Efter de här nedslagna demonstrationerna så gick man in och hämtade och grep skadade människor från sjukhusen. Det blev en fruktansvärd stämning. Och då var det ju framförallt den här vänsterislamistiska Mujahedin som hade varit med i revolutionen, som hade fortsatt samarbeta med det prästerskapsstyrda Islamiska Republikanska Partiet, IRP, och som fanns kvar i systemet. Men där gick gränsen. Det var som att den sista säkerhetsventilen försvann på vägen mot totalt repressiv regim egentligen, när Banisadr blev avsatt. Så då kom demonstrationerna och då började också attentaten mot regimen. Där man med bombattentat och skjutningar och annat tog livet av stora delar av de ledande politikerna, kan man säga, i Iran inom loppet av några månader där sommaren 81. Och en vecka efter Banisadr hade avsatts så skulle det här maktpartiet då, prästerskapsstyrda IRP, ha en samling med landets mäktigaste politiker, Ayatollah Behesti, som väl var den näst Khomeini mäktigaste. De skulle ha någon större samling och Mohammed, som jag arbetade med som tolk och fixar så. Vi hade då fått tag på någon partisekreterare eller någonting som sa att vi kunde ju komma dit och intervjua något lite högdjur. Vi skulle kunna intervjua om situationen. Och det här mötet var ju på kvällen och jag skulle skriva ett morgon-eko-inslag. Och som det var då väntade på att ekot skulle ringa upp. Det var det här med telefonerna. Det var inte bara det att man var beroende av fasta telefoner, man var beroende av att man faktiskt kom fram från endera hållet också. Och det här samtalet kom inte fram. Och jag kände att jag kunde ju inte bara gå, för då skulle jag ju inte vara i kontakt. De skulle undra vart jag tog vägen. Så att jag väntade då tills ekot så småningom ringde. Och jag läste in det här inslaget för nästa morgon. Och Mohammed ringde då ner till den här partisekreteraren där nere på partihögkvarteret och sa att vi blev försenade, kan vi komma nu? Och han sa att det är nog lite sent, sa han, för att nu är det paus och sen går de in och det är många som går. Ni kommer inte få tag på någon. Okej då, sa vi, det var ju synd. En journalistkollega som var i Washington ringde och sa på skoj så här, du är inte på IRPs högkvarter händelsevis? Och jag sa, hur kunde du veta att jag skulle vara där? Hur så? Och då blev det tyst och så sa han, det har just sprängts i luften.
Den här bomben exploderade med en våldsam smäll i det islamska republikanska partiets högkvarter klockan 8:55 igår kväll. Så skedde det just som partiledaren Ayatollah Behesti, landets mäktigaste politiker, talade till partistyrelsen och till partiets parlamentsledamöter och ministrar. Taket på flervåningshuset föll in, huset rasade totalt och enligt ögonvittnen kan det inte vara många av de cirka 90 personer som fanns i huset som kan ha överlevt.
Mellan 70 och 80 någonstans av de som var i partikvarteret dog, inklusive då Behesti, inklusive så många parlamentsledamöter att parlamentet sen faktiskt inte var beslutsfört i antal, och ett antal ministrar och ett antal andra partimänniskor. Och regimen svarade då med massfängslanden och massavrättningar. Och det där blev ju en allt värre spiral, om man ska säga, och fortsatte. Ja, något drygt halvår in på våren 82, den här stora... Det blev ju som ett begränsat inbördeskrig, kan man säga. Det blev också lite statsgerillataktik från Mujahedin, där man kunde stoppa en stadsbuss, ta ut passagerarna, sätta bussen i fyr. Och sen kom revolutionsgardisterna och jagade dem och sköt urskillningslöst. Det var verkligen en väldigt otäck stämning. Och då så flyttades argumenten, kan man säga, och blev allt mer groteska. Tills då någon revolutionsdomare gick ut och sa att det behövs inga rättegångar för de här avfällingarna. Islam tycker inte att det behövs. Man kan avrätta dem på platsen samma kväll där de begick sitt brott, i det här fallet då väpnade demonstrationer. Eller... Det var ju också en tid när angiveri uppmuntrades. I tv satte då en mamma och förklarade varför hon hade angett sin egen son. Det sades att hon var en skådespelare i själva verket. Men stämningen var den. Man sitter i tv och säger att ni ska ange era egna barn.
Regimens hämnd för de gatudemonstrationer som har förekommit här den senaste veckan visar sig nu i fruktansvärda siffror. Av 105 idag meddelade politiska avrättningar var 70 motiverade med deltagande i demonstrationerna. Samtliga ägde rum i Teherans illa beryktade Evinfängelse, där redan tidigare ett 15-tal av demonstranterna har avrättats. Av de 70 nu var nära hälften unga flickor. Det är flickor som för det mesta obeväpnade har bildat själva demonstrationerna, gått längs gatan omgivna av egna beväpnade vakter och ropat slagord som död åt Khomeini. Och det totala antalet politiska avrättningar här är nu officiellt uppe i över 1200 sedan president Banisadr avsattes i mitten av juni. Inofficiellt är siffran ännu högre. De första att ställas inför avrättningspatrullerna var deltagare i de stora demonstrationer mot Banisadrs avsättning som ägde rum den 20 juni. Och siffrorna kommer med all säkerhet att bli ännu mer skrämmande. Den religiösa domaren i Evinfängelset här förklarade idag i en tidningsintervju att de som deltar i väpnade demonstrationer enligt islam egentligen inte ens har rätt till rättegång utan kan skjutas på stället. Och att islam inte tillåter att dessa upproriska kroppar förs till sjukhus om de skadats i gatustrider. Om de arresteras ska de dödas istället. Några demonstrationer eller gatustrider av större omfattning har inte förekommit i Teheran på de senaste 5 dagarna. Kanske för att oppositionens dödsoffer blev orimligt stora.
Men var det någon skillnad, tror du, för dig att vara nere i Iran både under liksom runt omkring revolutionen och gisslandramat och sen kriget för att du var kvinna?
I kriget var det väl inte en fördel, det hade, men kanske inte heller en nackdel egentligen, förutom skafen man då i just det sammanhanget behövde på sig. Det, om inte annat blir det väldigt varmt. Men annars oftast en fördel. Det är det ju i kulturer där kvinnor ska beskyddas och där man ju också får tillträde till miljöer som män inte kommer till. Kvinnoläktaren i den här kombinerade moskén och samlingssalen i Teheran där Khomeini ibland var och talade och väldiga känsloutbrott bland de här kvinnorna då när han kom in på scenen. Det är ju ett privilegium att kunna göra det och komma åt miljöer som män inte kommer till. I fallet Iran var det ju opraktiskt ibland därför att klädkoderna blev strängare, men det var ju lätt att ordna. Ganska snabbt så kom det såna här städrocksliknande skjortor kan man säga, med tillhörande byxor i bomull och sen skaf till det. Så att det löste sig ganska lätt, man var ju tvungen att följa dem. Det kunde vara opraktiskt ibland, blir väldigt varmt att gå omkring en skaf hela tiden. Men annars, det finns miljöer där man behöver tänka på det. Men annars tycker jag tycker inte att det i Iran i alla fall var ett problem.
När man hör dig berätta och när man känner till din karriär och att du har varit i så många fruktansvärt farliga situationer och levt i länder där det har varit ständigt pågående krig. Det krockar så med hur det ser ut hemma hos dig. Jag har varit i ditt hem i London, här hemma hos dig. Du har så otroligt vackra möbler, du har sober konst. Det är så stilfullt alltihopa. Det är så svårt att förstå att du är en människa som ligger och sover under granateld på en gräsmatta.
Jag har aldrig valt krig eller valt eller velat bli något slags krigskorrespondent. Det var en slags olycklig bieffekt av en region som jag var intresserad av. Och jag skulle ju aldrig, nu fick jag ju barn och slutade i Mellanöstern och så, men många av mina gamla kollegor fortsatte ju sen till Bosnien. Det skulle jag aldrig ha gjort.
Varför då?
För att det är inte det i sig som intresserar mig, eller inte det jag vill göra. Det här fanns en region som jag ville vara i sen, och som jag var intresserad av. Och då fick jag ta bieffekten av det, så att säga. Men jag blev räddare med tiden. Allt så kallat modigt, eller som kunde se ut som om det var modigt, som jag någonsin har gjort, inklusive den här frontresan i Iran kanske, handlade ju inte om att jag var modig, det handlade om att jag inte visste bättre. Sen lärde mig mycket mer om vad som verkligen är farligt och blev räddare med tiden. Jag skulle aldrig, nu skulle jag inte drömma om det.
Efter de här åren i Iran placeras Agneta Ramberg i Mellanöstern som radions korrespondent. Där bevakar hon bland annat inbördeskriget i Libanon. Men hon fortsätter att återvända till Iran, senaste gången 2017. Men var är Iran idag då?
Ja, nu kan man säga att nu är Iran tillbaka i hardliner högt territorium. Nu har man en av de hårdföra islamisterna som president igen. Den chans som fanns egentligen var väl 2013, 14, 15 när det i USA var Obama som var president och i Iran var Rouhani som väl kanske inte var en reformist men en flexibel pragmatiker. Och i den konstellationen fanns ju möjligheten då att börja förhandla och man fick då fram det här internationella kärnteknikavtalet 2015. Poängen med det för iranierna var ju att då skulle också den iranska ekonomin bli bättre, sanktioner skulle försvinna och då skulle det följas av öppning inne i Iran. Det var ju det som var det stora hoppet. Och det var väldigt, den sommaren medan man väntade på att avtalet skulle bli klart, var det väldigt roligt att vara i Teheran därför att det fanns så enormt mycket förhoppningar. att det skulle leda till en öppning i det iranska samhället. Nu blev det ju inte så. Trump kom in och sa upp avtalet och ja, den andra sidan blev segrande igen i Iran.
Men någon mer revolution kommer det inte bli?
Alla har alltid sagt att iranierna gör inte en revolution till. Och jag tror att det är så. Alltså, har man en gång gjort det och vet hur det gick, så är det inget man gör om. Och det är ju till priset av väldiga offer om man gör det. Och då är tillräckligt många modiga nog, eller villiga nog, att ge sig på det igen. Det finns ingen som tror att iranierna gör en revolution till.
Du har hört korrespondent Agneta Ramberg i Revolutionens Iran 1979 av Sara Stenholm. Slutmix Elvira Björnfot, producent Håkan Engström. P1 Dokumentär, Stockholm, juni 2022.
Så om något som vi kommer att kunna höra här i radions P1 med start om en dryg vecka. Ungefär så här dags.
Från och med måndag 23 juni sänder SMHI sjörapporten i P1 varje dag klockan 3:05 på eftermiddagen.
Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira.
Skagerrak, Vänern,
Kattegat,
Öresundbälten och sydvästra Östersjön.
Norra Östersjön, Rigabukten, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken.
I natt något avtagande. Sikten god.
Prognosen gäller fram till imorgon bitti.
Vad är då viktigast med just den här prognosen? Så här svarade SMHI när vi pratade med dem tidigare.
Jag heter Kristin Hallberg och är meteorolog på SMHI. Sjörapporten är en mycket överskådlig prognos med framförallt vindar över våra farvatten och sikt. Målgruppen för sjörapporten är alla som vistas ute till sjöss. Den gäller ju egentligen framförallt ute på våra farvatten och inte i närmsta kustbandet. Men den ger ju en väldigt bra bild av det storskaliga vädret ute till sjöss på våra farvatten.
Hela sommaren alltså, 3:05 på eftermiddagen, sjörapporten i P1.
Nu en utrikeskrönika signerad Milan Djelevic, hämtad från torsdagens P1-morgon.
Stockholm, torsdag. Det är kväll i Budapest. Utanför hotellfönstret glittrar Donaus vatten medan Europas mest högröstade nationalkonservativa konferens just rundat av dagens brandtal. Jag sitter lutad över datorn och försöker få ordning på citat. En förvirrande ljudfil på ungerska. Inslag ska levereras till morgonekot. I bakgrunden på FaceTime rullar ett annat parallellt nyhetsflöde. Hemmalivet. Det är dags för kvällsmat. Min fru står i köket med skärbräda och skeptisk blick. Hon är bäst på i princip allt i vår familj. Planering, läxläsning, eventbokning, upprätthålla våra sociala vännätverk och allt annat där mina förmågor inte når upp till ett svart bälte utan snarare vitt med två röda streck. Men en sak slår jag henne på. Den kulinariska biten. Därav FaceTime-samtalet. Ska det vara grädde eller yoghurt i den här såsen egentligen? Frågar hon och muttrar något om att hon inte fattar hur folk kan njuta av matlagning. Jag fipplar fram receptet ur minnet medan jag samtidigt försöker formulera en ingresstext om Viktor Orbans fyrpunktsplan för ett nytt Europa. Tangenterna klapprar medan jag via skärmen instruerar. Nej, vänta, riv löken först. Ta bort de större bitarna. Jag försöker hålla mig lugn. Pedagogisk lärare med stort tålamod har jag aldrig varit. Just den här dagen har innehållit 3 pressträffar, 2 intervjuer och en desperat jakt på ett stabilt wifi. Jag har lyssnat på Robert Fitzer prata om Bryssels utpressning, på Orban om att ta tillbaka Europa och på andra talare. Men ätbar mat kräver också närvaro. Och just i denna stund hamnar jag i en intressekonflikt. Att vara korre handlar helt klart inte bara om att hantera geopolitik, naturkatastrofer och internationella konflikter. Det handlar också om att i stor del bemästra vardagen, som inte är så glammig som det är lätt att tro. Som när man på en och samma kväll ska förklara pressfrihetens status i Ungern samtidigt som man på FaceTime förklarar skillnaden mellan paprikapulver och chiliflakes. Och visst kan det bli ett krasst tidspussel. När jag är mitt uppe i transkriberingen av ett samtal får FaceTime oväntad hicka. Wi-Fi:et går ner för ett ögonblick. Hör frun misströsta med hackande lägröst och uppfattar så och sen skär. En förvirrad konversation följer, upphackad, på väg mot irriterad. Men uppkopplingen stabiliseras, såsen räddas och jag kan fortsätta med min transkribering. Åter frid. Det är väl i sådana stunder man drabbas av insikten att det viktigaste verktyget ibland inte är mikrofonen eller anteckningsblocket utan tålamod, en smula humor och en hygglig wifi-uppkoppling. I alla fall om man strävar efter att kunna erbjuda SRs publik ett lyssningsvärt inslag och samtidigt familjen en ätbar middag. Milan Jelovic för P1 morgon.
Nyheter i P1 nu. Klockan är 4.
Strejken inom vård och omsorg som skulle träda i kraft imorgon är avblåst. Parterna, vårdföretagarna och Kommunal meddelade idag att de var överens om medlarnas bud. Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård säger att avtalet garanterar deltidsanställdas rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda. De nya kollektivavtalen gäller fram till 1 juni 2027 och berör anställda inom vården och omsorgen samt äldreomsorgen. En man i 80-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i en sjö i Ovanåkers kommun tidigare under eftermiddagen. Vittnen hade sett mannen falla ner i vattnet. Han plockades upp och hjärt- och lungräddning sattes in, men mannens liv gick inte att rädda, det här uppger polisen. Den brittiska regeringen ändrar sig och lovar nu att genomföra en nationell utredning om de tusentals sexövergrepp som riktats mot unga flickor på flera olika håll i landet. Det får inte hända igen, säger finansminister Rachel Reeves.
And the most important thing for victims is that we learn the lessons from these horrific crimes to ensure that nothing like this ever happens again.
För mer än 10 år sedan avslöjades att tusentals unga flickor under organiserade former utsatt för grova sexuella övergrepp av hundratals män i städer som bland annat Rochdale, Rotherham och Bradford. Flickorna var ofta vita arbetarklass, många av männen hade sitt ursprung i Pakistan. När uppgifterna nådde myndigheterna agerade de först långsamt av rädsla för att skapa spänningar mellan olika grupper. I vintras uppstod en frän debatt driven av inte minst USAs president Donald Trumps dåvarande rådgivare Elon Musk som krävde att den brittiska regeringen skulle genomföra en stor nationell utredning om skandalen. Vem visste vad? Vem hade försökt tysta ner det hela? Regeringen sa nej och hänvisade till utredningar som redan gjorts. Nu har en expert gått igenom det tidigare materialet och rekommenderar just en nationell utredning där människor kan tvingas delta. Och regeringen ändrat sig och sagt ja. Något som välkomnas av ett av offren, Fiona. Myndigheterna visste vad som pågick men tystade ner det hela, säger hon till Sky News.
From my experience, they knew what was happening and they intentionally covered it over.
Pontus Mattsson, London.
I delstaten Maharashtra i västra Indien har minst 2 personer dött och över 30 skadats efter att en järnbro över en flod kollapsat, rapporterar AP. Enligt lokala medier i Indien var många turister på bron när den kollapsade och de föll då ner i floden. Den tidigare meteorologen och SVT-profilen Stig Ahlgren har dött efter en tids sjukdom, skriver Expressen. Hans dotter säger till tidningen att jobbet var hans stora passion och att han jobbade tills han var 72 år. Stig Ahlgren blev 94 år. Ekots nyheter i studion nu, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 4, söndag eftermiddag, ska vi höra Klotet.
som fokuserar på vad som händer inom klimatforskningen i Trumps USA. Programledare Marie-Louise Kristola.
USA 2025. Trump-administrationen rullar snabbt tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends as the EPA does its part to usher in the golden age of American success.
Tidigare klimatsatsningar kallas för den nya gröna blåsningen av miljömyndigheten EPA:s nya chef, som tidigare skrivit om att driva en dolk genom klimatreligionens hjärta.
EPA administrator Lee Zeldin wrote in the Wall Street Journal, quote, "We are driving a dagger through the heart of climate change religion."
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas från officiellt håll och nu skräms miljö- och klimatforskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Vissa forskare talar till och med om att lämna landet. Vad händer i världens största forskningsnation när myndigheterna uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra?
Man kommer att missa en generation klimatforskare som helt enkelt inte har möjlighet att studera klimatet.
Du lyssnar på Klotet om klimatforskningen under Trump med mig, Marie-Louise Kristola. Välkommen Lasse Edfast.
Ja, men hej, tack så mycket.
Du är ju frilansande journalist och har varit i USA under den här turbulenta våren, får man väl kalla det. Och du har just kommit hem?
Ja, fantastiskt att komma hem till sommaren.
Ja, men hur var det där borta då?
Alltså, det var verkligen turbulent. Alla ville bara prata om det som hände i politiken hela tiden. Det var omöjligt att inte landa i att man pratar om Donald Trump. Vilket ju var bra för mig, för en av orsakerna till att jag överhuvudtaget åkte dit var för att jag funderade på vad händer egentligen, inte bara med klimatåtgärder och utsläpp och allt det, utan vad händer med klimatforskningen i USA, en nation som har varit ledande på många sätt.
Mm.
Vad händer nu med Donald Trump i Vita huset?
Mm. Ja, finansieringen till klimatforskning dras ju in. Och forskare upplever sig granskade, till och med övervakade har vi fått höra. Särskilt de som kommer från andra länder. Och du har ju träffat många forskare när du var där borta, Lasse. Hur skulle du beskriva stämningen när du pratar med just forskarna?
Kanske nästan paranoid. Jag har fått ringa forskare på såna här krypterade samtalsappar. Vilket ju aldrig hänt förut att någon skulle vara så pass rädd för att prata med mig.
Nej.
Och en av dem som jag träffade är Kerstin Bergens. Hon forskar i San Diego, precis på gränsen till Mexiko på amerikanska västkusten.
Mm.
Hon hade ganska mycket att berätta om vad som hänt det senaste halvåret.
Nu står vi vid Scripps Institute of Oceanography och det är Ellen Browning Scripps Memorial Pier. Det är en 500 meter lång pier som går ut i havet vid Scripps Institution of Oceanography. Och längst ut på piren här så har vi en av de längsta tidsserierna för havsvattentemperatur i världen. Så det är över 100 år som varje dag någon har gått ut på piren eller då innan piren fanns med en liten båt och slängt ner en liten hink i vattnet och tagit upp vatten och mätt temperaturen.
Solen skiner. Nere på stranden är det fullt av surfare. Längre ut i vattnet, bortanför den långa piren, ligger en större båt.
Som mina labbkompisar som är där ute och tittar på hur små rörelser i havet, hur det kan styra olika näringsämnen och hur de transporteras genom ekosystemet.
Kerstin Bergens kommer från svenska västkusten och har alltid varit nära havet. Hon läste naturvetenskap på gymnasiet och jobbade sen som marinvolontär på Fiji.
Och mätte koraller, räknade fiskar.
För att sen hamna på den amerikanska västkusten i San Diego. Där hon nu alltså doktorerar här på Scripps. En av världens mest ansedda institutioner inom oceanografi. Här försöker hon förstå hur energi överförs mellan havet och atmosfären. Hur de här båda systemen som pratar med varandra genom energi och värme. Det är processer som vi fortfarande inte vet så mycket om. Något som leder till att våra klimatmodeller blir mer osäkra.
När vi ser prognoser framöver och så ser vi de här stora grå error bars, liksom, osäkerhetsmarginalerna i våra prognoser. Så jag jobbar och försöker förstå en del av de fysiska processerna för att göra de här osäkerheten mindre.
Vi går upp från piren för att prata om hur Donald Trumps klimatpolitik märks här på universitetet. Men innan det, vad är egentligen presidentens inställning till klimatfrågan? Och vad av allt som hänt spelar egentligen någon roll?
Mattias?
Mattias Fridahl forskar om klimatpolitik på Linköpings universitet. Något han gjort länge. Men inte ens han såg vad som skulle hända när Donald Trump blev president nu en andra gång.
Ja, jag är förvånad. Förra vändan när Trump satt i Vita huset, då blev jag väldigt förvånad över att han faktiskt menade det han sa.
Då, 2016, när Donald Trump just påbörjat sin första mandatperiod, var det få som trodde på att han skulle göra politik av allt det han sa. En ung Greta Thunberg seglade över Atlanten och många tänkte nog att hon skulle kunna prata vett i den gamla affärsmannen.
Everyone always asked me about Donald Trump. But I mean my message for him is just listen to the science.
Men att Donald Trump inte tänkte lyssna på klimatvetenskapen stod snart klart.
Obama thinks the single biggest threat in the world today is global warming.